Då tittar jag på dig här, Anders, och jag kommer nämna några gamla fotbollsgubbar och du säger till när du förstår vad den röda tråden är.
Ja.
Jürgen Kohler, Graeme Souness, Rudd Schullit.
Ja, nu kan jag säga.
Ian Rush.
Du vill bara fortsätta, ta något till.
Ja, nu måste jag tänka efter här så att jag inte säger fel här nu. Ja. Staffan Tapper.
Ja. Erik Berg.
Erik Berg under stundom, ja, i alla fall. Ja. Vad är den röda tråden?
Ja, det är ju Mussen.
Ja, spelare med mustasch.
Aha.
Och du är på gång här, säger jag.
Jag jobbar med min mästerskapsmustasch. Den som var med oss under våra veckor i Ryssland 2018. Minns kanske, om man kollar på våra tvåddar, att jag bar någonting på överläppen. Och det var inte en stor snus, utan det var mustasch.
Ja, just det.
Det kör jag. Det är lite grann min... skrockgrej.
Det passade väl bra då att den började bli ganska markerad fram till Sverige-Tyskland. Mm. För gamla tyskar, ja, jag nämnde ju Kohler och Föller här, förknippar man ju lite med Musche.
Jajamän. Ja, det har blivit så. Det har också gått, det hade varit Champions League-finalen med mitt Liverpool och sådär, så började jag odla den och sen så får den vara kvar så länge som man känner att det finns en chans att man blir glad.
Ja, det här är Offsides podcast såklart, som ni lyssnar på med mig, Johan Orenius, och Anders Bengtsson här då i en begynnande mustasch. Ute på en fredag, ovanligt denna vecka, men vi kommer ju med två avsnitt den här veckan. Vi hade ju ett i måndags där som låg inför Sverige-Spanien och kanske har rätt många som lyssnar fortfarande Sveriges andra match framför sig nu om några timmar, Sverige-Slovakien i en eftermiddagsmatch. Har man inte det så ska det nog kunna bli trevligt ändå. Mm. Anders, berätta om ditt EM.
Ja, det är många matcher. Jag tror att jag har sett lite på samtliga matcher som har spelats.
Ja, det faktiskt. Är starkt jobbat.
Och givetvis sett mycket av många matcher. Det är, ja, men det är en EM-studio hemma.
När har du njutit som mest hittills? Fel att kalla det besvikelse, men i bottenänden på vad som har varit värst var såklart lördagskväll med Christian Eriksen.
Mm.
Men när har du njutit mest hittills?
För nästan fundera. Nu är det ju då torsdagen, spelade in detta på onsdag kvällen, så var det Italien spelade sin andra match.
Mm.
Och det var väl, ja, båda Italiens matcher, öppningsmatchen och då går kvällens match. Holland, kanske i söndags.
Mm.
Tyskland, Frankrike också. Det är väl de stora matcherna och så. Framförallt är det ju gemensamt det är att nästan alla matcher är 21-0-0 matcherna. Ja. De är ju finast.
Ja, för det är alltid min målsättning är alltid att så här, båda barnen ska ha somnat där. Så, och helst så man kanske kan få en kvart studio innan 9-matchen drar igång.
Mm.
Och sen mår man bra. Man är väldigt tillåtande med de matcherna även om de inte är på topp. För man känner att man har klarat av dagen oftast. Och nu har man bara lite tid för sig själv. Men det var i söndags kväll där kände jag att livet var snällt mot mig. När båda barnen var i säng. Lägga sig. Jag hade ont i kroppen men på ett skönt sätt efter en vunnen tennismatch.
Mm.
En liten skål jordnötter.
6-3-7-6.
Ja, det blev det faktiskt. Ja. Och så var det då Holland-Ukraina. En väldigt underhållande match också. Wijnaldum var underbar och jag tyckte det är lite lätt att säga kanske, jag har bara Hollands första match att gå på eftersom vi har inte hunnit se deras andra än, men Italien har spelat två, Holland har spelat en. Jag tycker man har sett på båda de lagen att de på något sätt båda kommer ifrån fiaskon. Italien var ju trauma när Sverige skickade ut dem så de inte fick åka till VM i Ryssland och Holland har ju en väldigt tuff tid bakom sig med. Det syns att de två lagen har haft ett väldigt stort självhävdelsebehov på ett bra sätt. Lite gladare än övriga stornationer över att få bara vara med igen och visa upp sig och visa vad vi kan. Men Italien, herregud, liksom, vi är till Italien vid 2-0 som inte stänger igen utan kortpassar sig fram från Donnarumma. Och det såg Hollands första match med. Tillbaka Holland, också underhållande igen. Det var de ju inte riktigt när det gick bra 10 och lite 14 med ibland. Men så som man vill ha dem, underhållande, lite opolitliga samtidigt. Och med en gammal storspelare man har stört sig på i luddig tränarroll. Den här gången Van Nistelrooy.
Mm.
Jag har inte riktigt fattat vad han gör. 14 var det ju Kluivert.
Han är på bänken.
Ja, men han står där. Aha, och klappar om lite med luddig uppgift. Aha. Du minns ju Kluivert från VM i Brasilien, som vi pratade om då. Som försökte se viktig ut bredvid Van Gaal. Och satt och antecknade väldigt frenetiskt. Och vi misstänkte då att de här anteckningarna, de når aldrig någon.
Ja, det hänger gubben.
Ja, det skulle kunna vara vad som helst där i Kluiverts anteckningar. Men de är väldigt bra på det. Holland att ha en gammal spelare man ofta stört sig på som nu finns med i luddig roll. Nu kan man ju hävda att Frank de Boer också är en sån som ju har befälet. Men liksom, man känner alltid igen gamla ansikten på sidan i Holland. Mm. Det gillar jag. Där kände jag att så här, där var, och då hade man Eriksen bakom sig, man visste att han var på bättringsvägen. Nu känns det bra, Sverige spelar imorgon. Det kunde inte vara bättre.
Ja, men det är ju nästan där som ett mästerskap är som bäst. Mm. Det har gått några matcher. Man har en riktig kanonmatch framför sig.
Det var inte mycket VAR i första gruppspelsomgången. Det var inte så mycket VAR i första gruppspelsomgången heller. Som man hade lite glömt det.
Nej, och för den som har tittat mycket på Premier League under år så har man också känt så att nu ser man vissa här då som inte kanske ser så mycket Premier League och som för första gången nästan kommer i kontakt med VAR.
Mm, ja, förra VM kanske.
Över det. Men den som har följt Premier League ser att det är ju som, det går inte att jämföra. Dels tiden som det tar när väl VAR blir inkopplat och att de tar ett beslut om det är offside eller inte offside eller hands eller inte hands. Det är ju liksom, i Premier League kan det röra sig om 2-3 minuter en paus.
Ja,
här går det på några sekunder, det går så himla snabbt. Och sen så har inte VAR använt så många gånger i en vanlig Premier League. Alltså används det ju fler gånger än vad det har gjort nu på hela första gruppspelsomgången nästan.
Ja, börjar bli lite mer när andra rullade igång. Men ofta sker det ju så snabbt som du säger. Jag tänkte på det när Finland fick sitt mål bortdömt mot Ryssland där.
Ja, det var synd. För det var riktigt så. Men när man vet att den här matchen målas upp i Finland. Den största matchen som någonsin har spelat. Så man ska möta liksom ryssarna. Och så bara efter 3 minuter. Sånt jävla mästerskapsmål. Det påminner ju. Det har ju liksom nästan vibbar av Edmans inlägg mot Henke Larsson, Bulgarien öppningsmatch från 2004. Det är lite samma.
Ja, en härlig skalle vräker sig fram lågt i bortre. Ja. Men när det väl blir bortdömt så finns det heller ingen tid. Det är lite som i handboll då, för ingen har någon tid och sen blir arg eller protestera, utan de måste ju bara jobba hem direkt.
Precis.
Så. Det är ingen hemlighet att vare sig du eller jag gillar det där särskilt mycket. Nej, det är bra ju att det har gått snabbt åtminstone.
Ja. Det var Jörgen Lennart som sa till mig när vi åkte bil från Helsingborg till Göteborg. En av många saker han hann säga.
Vad lyssnar ni på?
Bakgrunden låg hela tiden, nästan 2,5 timmar med bensinmackstopp. Bruce Springsteen, and the Sweet Band, livekonsert.
Ja. Ja, vad sa han då?
I alla fall, han snackade om, hans son är ju ganska duktig på fotboll.
Ja.
Han har hunnit bli 18-19, spelar i Göteborg, ytterback tror jag. Och han sa ju det, han får ganska ofta frågor sådär, du vet, från idrottsföräldrar som, vad ska man göra, du som vet sådär, om man har liksom en son eller en dotter som är duktig på fotboll och sådär. Vad är det bästa tipset att ha som fotbollsförälder och då som fotbollstränare för att de ska bli bra sådär? Låt dem spela handboll. Var det alltid hans tips.
Mm.
Hans son har spelat handboll. Det var så jäkla bra på så sätt att spelar man handboll så har man inte tid att liksom gräma sig eller att gnälla över domslut.
Nej.
För att man, det blir omställning direkt, det är bara fram och tillbaka, fram och tillbaka. Plus då att det är fysiska bitarna också, att man läser det.
Ja, precis. För ibland kan man bli lite trött på det där, för handbollen dras ju ofta upp på när folk blir irriterade på fotbollsspelare som kanske ligger ner länge och maskar eller förstärker. Eller så här, så här. Och så alltid när det är ett handbollsmästerskap så kommer alltid de åsikterna så här, kolla här, det är ingen som liksom protesterar. Eller, nej, så är det ju. Men det är också för att, det som du säger, det finns ju ingen tid.
Nej.
De kan ju inte göra det för spelet är igång. Du måste hem och täcka.
Men för att ta på mig handbollsreporterhatten lite grann. Det gör Flink mycket bättre än vad jag gör. Men jag ska testa. I handbollen så är det ju också så. Dels har man den här tidsbegränsningen som man har i basket också. De höjer ju armen för varning.
Passivt spel.
Passivt spel. Och ganska många gånger där utnyttjar de. De hoppar in med vilje i en försvarare för att de ska få en omstart, ett nytt frikast, och börja om och sådär. De söker ju frikasten ganska ofta.
Mm.
Och det är ju en typ av filmning i sig. Vad säger du om det?
Ja, filmning är fel ord bara, helt enkelt. Men jag förstår precis vad du är ute efter. Att det finns små tricks där att göra också. Men där var det väl en
stor. Så rent är det inte.
Nej, men det var en bra poäng. Mm. Men där blev det den stora skillnaden. Var det inte lite då när Sverige började tappa som att vara nästan herre på täppan i herrhandbollen när det också gick? För Sverige var ju väldigt bra på försvar och hade ju inga storskyttar och sådär. Men det var ju någon de tog bort det med att när ett lag är mål så är det bara för målet att sätta igång direkt. Det behöver inte vara avkast och signal. Vilket gjorde att spelet gick ännu snabbare och gick ännu mer på fart då.
Just det.
Och någonstans där började Sverige sluta ta medaljer.
Just
lite
det,
så också.
Just det.
Ja. 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 Någon handboll kanske?
Ja, det är bara för flinken att höra av sig. Han ska vara med i någon podd eller sånt. Inga problem.
Nej, ja, han är flitig såklart. Ja. Du nämnde som hastigast här Tyskland-Frankrike. Där blev man ju också väldigt glad att se Pogba. Mm. Tyckte han också som Wijnaldum och som faktiskt Isak har också. Han, Isak är inte samma spelartyp. Men alla har ändå förmågan att... Alltså det kan se ut som att de spelar ganska långsam fotboll. Mm. Som att de har ett eget tempo i matchen. Och ofta ser det ut som att, särskilt kanske med Pogba och Isak faktiskt. Där det ser ut som att nu går det lite för långsamt. Spelare hinner komma tillbaks och så. Men om de liksom står över det på något sätt. Mm. Det är en här förmåga som nästan inte går att beskriva i ord så. Men alltså, som att de har sitt eget tempo hela tiden. Mm. Så. I alla fall i landslaget är Pogba. Jag ser ju för lite Premier League och vet ju att han understundom är kritiserad där också. Mm. Och det känns så himla unikt med en svensk spelare som har det. Ja visst, Zlatan hade det ju såklart också. Men när man kan vänta in, det ser ut som att det är kört. Men att de får anpassa sig efter mig nästan så. Det kan man gilla väldigt mycket. Mm. Jag skulle säga någonting apropå Tyskland-Frankrike där. Tyskland, något av en besvikelse kanske. Mm. Inte så uppskrivna på förhand heller. Men känns det inte väldigt konstigt att Löw fortfarande står där vid sidlinjen?
Mm.
Det känns som att alla, inklusive han själv, också tycker det. Att det här blev lite för länge.
Ja, men det är ju lite grann som en roman som är lite för lång, eller reportage för all del,
ja,
ska hålla oss i vår.
Man trasslar, man
kanske borde ha kapat de sista 200 orden.
Han har egentligen haft två utmärkta tillfällen att kliva av.
Mm.
Ett efter VM-guldet, där var det ju något, för då hade ju, då kom ju verkligen Tyskland från en tid när tysk fotboll hade fått en renässans.
Mm.
Och inte bara, de har ju varit bra och bäst i världen tidigare, men där hade de ju varit det, och inte även på klubblagsnivå. Det var varit 13 kanske helt tyska Champions League-finalen mellan Bayern München och Dortmund. Och 2010, unga, nya, fartfyllda tyskar, kanske turneringens mest underhållande lag i Sydafrika, även om de fick stryk i semin. 12 var de ju kanske lite favoriter och åkte ut mot Italien, och så 14 går de i mål med det här VM-guldet. Där hade det passat bra att kliva av på ett sätt, och den andra chansen var givetvis fiaskot 4 år senare. När de inte ens gick vidare från gruppen. Men han har fortfarande varit kvar. Nu ska han ju kliva av till slut. Men jag tycker man ser det på honom själv. Att det här blev för länge liksom.
Ja, och det finns ju någonting med hans look också. Han har ju haft samma frisyr sen man bekantar sig med Jogi Löw. Det var vid 2006 då kanske. Hemma VM när han var assisterande.
Jag tror han färgar håret lite mindre nu. Det gjorde han nog tidigare.
Ja, eller så har han bara blivit 15 år äldre. Och det börjar bli lite gott. Så. Den här frisyren som ser så varm ut.
Mm.
Det blir jättevarmt för honom.
Ja, tyvärr så tror jag att vi har lite samma hår, jag och Jogi Löw. För jag känner igen mig. Jag
ser lite
att...
samma hårfärg också.
Ja, uh-huh. faktiskt. Men jag kan se att han har tagit en dusch och tvättat håret på matchdagen. Och inte haft produkter i. Då blir det så här stort för oss som har lite tjockt och lite elektriskt och väldigt svårt. Det blir som en hjälm.
Mm.
Så just den kan jag ju sympatisera med. För jag vet att den är väldigt jobbig och skulle råda honom till att inte tvätta håret på matchdagen.
Nej.
För då kan man ändå göra någonting med det.
Ja. Sen har han också då den grå sport-t-shirten.
Mm.
Det är väl inget fel att ha en sån, men han har den ofta då till kavajbyxor. Och just den kombon, den känns ju väldigt Jogi Löwsk. Men den funkar ju inte heller riktigt.
Han hade ju läderbyxor faktiskt när jag såg honom på... Han satt på läktaren i Freiburg när jag var där och gjorde mitt reportage. Han har väl spelat där och kommer ungefär därifrån tror jag. Då har han läderbyxor på sig. Väldigt tajta.
Ja, man ska inte sitta och uttala sig om andra människors utseende. Men det är ju lite talande för honom. Man känner att det har inte hänt någonting. Det är precis samma kit. Mästerskap efter mästerskap. Och man känner lite grann kanske att det är... symboliserar också, det har inte hänt så himla mycket med det här tyska landslaget de senaste åren.
Nej, det har ju hänt med i form av det nya spelare och sådär, och det är därför man känner att det kanske borde ha avspeglat sig på tränarbänken med. Men jag kan heller inte komma ifrån, och jag har på ett sätt varit lite tveksam om vi ska prata om det här, för man kan tycka att det här är det tramsigaste, löjligaste man kan prata om, men jag kan inte, när jag ser honom och så igen så ser man gamla bilder och det blir påminnelse om det som The Sun kallade för The Scratch and Sniff Scandal.
Uh-huh.
The Scratch and Sniff Scandal, som du såklart minns.
Mm.
Det var ju då EM i Frankrike, tror jag, 2016. Öppningsmatchen mot Ukraina. Och då ska man veta att Jogi Löw hade
2-0,
också...
2-0, Mustafi gör mål.
Var det så?
Ja, det var när Mustafi var ändå up and coming nästan.
Jag skulle säga att du är en av få som kommer ihåg det. För det som de flesta då däremot kommer ihåg och som blev väldigt uppmärksammat var ju då att kameror fångade Jogge Lööf när han var snuskig. Snuskig på det sättet att han dels grävde med handen väldigt långt i skrevet innanför kalsongerna. Mm. Och även där bak då, när han satte sig ner, så åkte handen ner i... på röven. Aha. Helt enkelt. Och det var inte bara så att den åkte ner, utan man såg också att han fångade upp något litet där i skåran.
Mm. Mm. Vad tror du det kan vara?
Jag förmodar att det vet ju alla som har varit på svettiga dagar och har man kalsonger, att det kan ju liksom bli något så här lite ludd som avlägsnar sig från kalsongen och som kanske fastnar lite högt upp i skåran. Nu stänger ner av den här podden, för det här är det äckligaste vi har pratat om. Men det finns en anledning till att jag lite vill dröja kvar vid det. Och sen tar han upp någonting, man ser inte riktigt vad, som han sitter och fingrar lite på.
Han tvinnar
det lite och han håller det då väldigt nära under näsan, luktar lite på det. Och han hade lite så här ett semi-äckelrykte innan, för att han hade setts kanske peta sin näsa någon gång i EM 2012 och VM 2010. Men här var det ju då väldigt flagrant och det vevades om och om igen. Och han fick till och med be om ursäkt då. Det blev liksom en så pass stor grej. Alla talar om det här, så han var tvungen att benämna elefanten i rummet inför nästa match, tror jag. Han bad om ursäkt och han hänvisade till att man är full av adrenalin, så kan det hända saker. Men att han ska skärpa sig helt enkelt i fortsättningen. Och ja, det måste ha varit väldigt jobbigt för Jogge Lööf att se de här bilderna och sen behöva prata om det. Men jag tänker att så här, för vad det här menar med att det här borde man inte prata om alls sådär. Men nu kommer det här upp igen då. Tyskland spelar mästerskap, Jogge Lööf visas och folk kanske på Twitter, sociala medier påminner om de här gamla videorna. De kanske läggs ut igen och folk säger, ska han göra det igen? Och sådär.
Ja, men saken var ju då när Tyskland mötte Frankrike här om kvällen. Han fångade sig på bild när han satt på bänken under matchen ett tillfälle där han sitter och luktar på två av sina fingrar.
Ja,
och då undrar man ju liksom direkt, vad har de här fingrarna
varit? Ja, stackars Lööf har ju det då i bagaget då, allt han varit med om. För det finns ju säkert andra tränare, förbundskaptenare, ledare eller spelare som luktar på sina fingrar under det här mästerskapet också. Men där man inte tänker, vad har de fingrarna varit? För man har inte sett de här videosarna innan. Men jag tänker att så här, det här måste ju varit, det är en så perfekt val av pinsamhet. Det är nästan värre liksom att, för vad är pinsamt i fotboll? Eller vad blir skamligt så? Det är pinsamt att missa en straff kanske, så här sportsligt. Eller ta ett väldigt onödigt rött kort i efterhand. Ja. Åka fast för en filmning som hela världen skrattar åt. Men det är ändå inte riktigt i närheten av det här. Jag kan tänka mig att han har mått så himla dåligt av det här. Och att det nästan skulle varit en anledning att... Alltså man sparkar inte någon för att någon tar sig i skrevet eller kliar sig i röven och sen luktar på sina fingrar. Men det är ju nästan att man undrar, om jag vore Jogge Lööf och vet om det, fan vad pinsamt det var och hela världen skrattar. Varje gång jag har en kamera nu, men så måste jag ju stå och tänka, får inte nu åka ner med handen, måste verkligen tänka mig för nu tittar alla. Det måste ju finnas i hans huvud.
Och samtidigt
ska han ha full koll mot EMs bästa lag.
Frankrike. Ja, han säger Pogba, fan vilka stora ytor han får på mittfältet, men... Det han tänker på är, jag får inte stoppa ner handen nu i byxorna.
På ett sätt ska man ju då nästan så här, som tysk, vara glad om den någon gång åker in. För det visar att han är med i matchen då. Och inte, och inte har det här som högsta. Men jag kan bara, alltså han borde ha fått psykologhjälp för det här. Jag skojar inte nu alltså. Nej. För det är så liksom, det vet ju alla liksom, någon gång man har blivit påkommen med att peta sig i näsan. Det finns nästan inget pinsammare. Med så här, det finns vissa brott som man hellre hade gjort än att råka ut det för Jogge Lööf gjorde.
Ja visst, ja, men då är det ju, då har man gjort något kanske som är brottsligt. Och det kan ju vara pinsamt i sig och förödande givetvis.
För ja, man säger att Jogge Lööf hade åkt fast för rattfylla och blivit av med körkortet. Det är ju ingen som hade dratt upp det nu. Så här. Men det kommer ju hela tiden nu, bara han är i bild. Ja, liksom, så här, han blir inte av med det.
Nej, man kan dra det så långt. Men hade han blivit påkommen, eller... En läckt hemma-video-sexinspelning.
Bättre?
Ja. Liksom, det måste vara riktigt, riktigt snuskigt, kinky. Om det ska vara värre än att bli påkommen när man håller på och luktar på sin egen eventuellt spår av avföring.
Ja, men jag tycker så synd om honom. För det är också så... Okej, alla kan säga att det var ju äckliga bilder. Och han borde kunna kontrollera sig bättre. Men han hade också otur. Det är klart att det finns folk, särskilt just som han, när han hänvisar till adrenalin och så, som är helt inne i en match och stor press på en. Det är klart att Jan Andersson, Luis Enrique eller vem det nu må vara, förbundskapten eller ledare, till och med Van Nistelrooy i sin luddiga ledarroll. Kan ju liksom, man gör någonting med händerna som man inte riktigt är medveten om, men har turen att inte fångas på bild då. Han hade ju också maximal otur. Han måste ju vara en supermänniska om han har kunnat gå igenom det här och bara blocka dig. För det tror jag inte. Jag kan inte, det är så liksom primitiv pinsamhet som är liksom nästan av den värsta sorten.
Ja.
Alla kan ju nästan relatera och bara försöka föreställa sig hur det var om hela världen sitter och tittar på.
Ja, precis. Och det här med att vara inne i zonen då, som man får gissa att en förbundskapten är, att det krävs att man klarar av att vara inne i zonen, att man klarar av att blocka, även om Jogge Lööf haft värsta grälet med sin hustru 3 timmar innan en avspark i ett mästerskap, de har bråkat, så måste han kunna släppa det och vara 100% in i matchen för att kunna göra de här små taktiska justeringarna. Och så är det ju så att det måste vara helt, alltså, även om det bara handlar om 2% som försvinner. Nu sitter du och gråter, Johan.
Nej, jag har sen en morse något smuts i ögat.
Ja, det börjar rinna igen i ögat. Ja, så starkt har inte min utläggning. Jag, fan vad fint Bengt som pratar nu.
Jag känner för Lööf.
Starka scenen här inne i poddrummet.
Ja, ser du att jag gråter?
Ja, jag ser det. Det rinner tårar.
Ja. Försök att få
ska vi ta en paus?
Nej, det kommer inte bli bättre. Nej. Efter sen tidigt i morse.
Nej, men i alla fall. Garanterat är det ju så att det kanske är 1%, 2%, 5% av den här zonen som försvinner från Jogge Lööf på grund av att han känner att jag kan inte göra det här igen. Och den 1%, 2% eller 5% påverkar ju Tyskland.
Ja.
Deras prestationer.
Ja, om man tänker då när de här mest flagranta bilderna visades då EM 2016 i deras öppningsmatch. Man skulle ju kunna också dra en billig poäng att där står de ju på toppen. Mm. De kommer dit som regerande världsmästare och de har fortfarande ett kanonlag. Och de går in i turneringen som favoriter. Det har ju inte gått bra sedan dess.
Nej.
Det har ju faktiskt inte det. Inget kanon-EM, ett riktigt fiasko-VM. Och man ska också säga, från det fiasko-VM 2018 och fram till nu, det är också det varför man inte talar om Tyskland som en av favoriterna, trots att det saknas ju inte kvalitet i det laget. Mm. Har de ju heller inte varit maskinbra. Nej. Heller. Men tror du, jag tänkte då när det hände då också, han är också oturen att det här sker i en tid, i en digitaliserad tid. Mm. Och med sociala medier och så, där man bara kan om och om igen ta ut giffar och så. Men tyska ledare, överledare, Bierhoff och förbundspampar och sådär. Ja, de noterar det. Första gången kanske de till och med skrattar lite. Men sen märker de att det här blir mycket större än vad vi trodde först. Mm. För det enda folk pratar om. Det är det som tvingar fram den här ursäkten sen. Han vill ju helst inte prata om det här såklart. Mm. Men han säger, då kanske jag får det ur världen. Det får han ju inte riktigt. Jag tror till och med, tror du, de måste ju nästan haft möten om det. Mm. Vad är bästa? Man skulle kunna säga då att skämt kanske är bästa strategin. Skoja om det. Men den vägen vågar de inte riktigt gå då. Utan han försöker be om ursäkt då istället. Men det har ju, det rinner ju inte av ändå. Alltså jag tror det här varit uppe på hög nivå.
Mm. Absolut, jag tror jag. Varför sitter här och funderar? Och hade vi haft så här flash-kunskapen i offsides värld så har vi skickat ut en flash nu så. Breaking news, Johan Orenius med teorin om varför Tyskland inte har vunnit sedan 2014.
Ja, gråtande berättade han.
Han la ut texten så grät han.
Ja, det skulle vara, vi rör oss ju på ett sätt väldigt långt bort från oss själva här. Ibland blir vi anklagade i vår tidning att vi kanske skriver för långt eller är för obskyrt eller sånt där. Det här är ju ibland, ja, men det är ingen, man kan, det är inte så oväntat att The Sun kastade sig över den här och då dubbade det till The Scratch and Sniff Scandal. Men att om man försöker intellektualisera den så... Nej, fan, den här människan går inte hel ur det här. Det tror jag. Det är pinsamhet inför hela världen på den här yppersta nivån.
Ja, verkligen. Vi känner med Jogi och vi gör det här avsnittet i samarbete med Bazaar förlag som vill ge ett boktips inför EM. Bazaar hälsar att ska du bara läsa en bok inför och under Sveriges äventyr i EM så ska du läsa Olof Lunds Landslaget enligt Lund. Här får du en ingående beskrivning av hur det funkat inne i landslagets allt mer slutna bubbla de senaste 20 åren. Man får veta att, hur det är att skugga landslaget, hur Zlatan agerade i omklädningsrummet, vem som hängt ihop med vem som egentligen bestämmer Tysklandskulturen, skillnaden mellan Lars Tommy, Hamrén och Jan Andersson och mycket, mycket mer. När Olof Lunds bok kom ut i höstas så slog den ner som en bomb hos fotbollsförbundet och följdes av dementier och tal om att det som sker i omklädningsrummet ska stanna där. Men ingen bemötte uppgifterna i detalj. Nu kommer boken i storpocket med ett rykande färskt kapitel inför EM 2021 Så vill du veta mer om landslaget och vad Svenska fotbollsförbundet blev så irriterade över, så går man in på bokus.se/offside. Där hittar man då signerade exemplar av landslaget enligt Lund.
Vi gör också det här avsnittet i samarbete med Volkswagen, och det är ju passande eftersom de också sponsrar sommarens stora fotbollsfest, EM. Och det är verkligen en förmån att få sitta här och prata om fotboll, det vi gillar allra mest. Och något annat som är förmånligt, det är Volkswagens nya generation elbilar. ID3 och ID4 är rymliga, kommer långt mellan laddningarna och elkostnaden per mil är låg. Och om du har den som tjänstebil kan du glädja dig åt ett förmånligt förmånsvärde. Dessutom är de elektrifierande att köra. Testa gärna känslan. Det är bara att boka in en provkörning hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Tack till Volkswagen.
Mm. Den ljudkänsliga lyssnaren kanske hör att det borras. Så är det här i Göteborg. Det är en pågående, konstant arbetsplats.
Ja, och ska så vara länge till.
Ja, vi ber om ursäkt. Vi kan inte göra så mycket. Vi kan inte öppna fönstret och skrika håll käft. Det går inte riktigt.
Nej.
Vi får leva med att det är så.
Ja, så är det.
Kanske då några timmar kvar här till Sweden-Slovensky. Så detta är orena.
Nej.
Tror att det är. Jag återkommer till Niklas Niemi ibland. På hans Instagram. Han har lite spaningar som inte vi lyckas hitta. Notera detta, att i Slovakien så kallas landslaget slovensky. Jo, det är inte.
Ja, alltså på deras språk.
Ja, inte alls fint.
Ja, just det, du tänker på Slovenien, ja, att det blir ännu mer. Ja. För de är ju lätta att blanda ihop från början.
Ja.
Väldigt lika flaggor också.
Ja, så är det ju.
Ja, okej.
Okay. Det var bara det.
Ja.
Vi ska väl kanske återkomma lite mer till vad vi tror om den här matchen och så, men vi har inte riktigt pratat. Kanske finns någonting vi vill hämta in så här 5 dagar efter matchen mot Spanien.
Det är inte så konstigt som det låter. Ska man gå in i match 2 så är det ju på något sätt omöjligt att inte ta avstamp i match 1.
Mm.
Och det är faktiskt också så att vi har inte setts, du och jag, sedan Sverige-Spanien möttes.
Mm.
Och det var inte ett enda sms som gick mellan oss. Ibland är vi ju lite... Ja, sitter som 2 gubbar,
ja,
och hackar på spelare, berömmer spelare, kommer med olika taktiska förslag.
Ja,
och så. Men jag har ingen aning om vad du tyckte eller vad du tänkte, så det gör att det känns extra okej. Okay. Vill du börja eller?
Ja, men det jag kan börja med är att ni är många som har noterat att jag lyser med min frånvaro i sociala medier. Jag vet att det är många som saknar mina skarpa, humoristiska spaningar. Nej. Det är det ju inte, men det är ju, jag medvetet nästan faktiskt valt att inte hålla på och twittra och hålla på och försöka vara lustig eller försöka framställa som smart. För att jag känner det, så känner jag att jag vill vara inne i matcherna. Mm. Det blir så lätt att det bara försvinner 3 minuter för att man ska sitta där och lägga ut en tweet, och sen behöver man också svara lite grann och sådär. Och sen plötsligt så har det gått en halvlek och så, fan, hur var Holland här egentligen? Så får man bara läsa om det på Twitter att Holland spelar bra. Man har inte sett det själv trots att TV:n har stått på.
Ja.
Så det är en strategi. Det andra är också att jag känner ju, och det hänger väl ihop lite grann det som med Marcus Berg kanske har fått ta emot, och hans familj har fått ta emot sen matchen mot Spanien. Att det är, men herregud, det är liksom inte så att det bara har inletts här för en vecka sedan för att det är ett fotbolls-EM som spelas. Men jag har ju märkt det allt oftare. Bara det minsta lilla, jag kan skriva att idag är det fint väder. Och så ska folk eventuellt problematisera det som jag skriver.
Ja.
För att ta det lite långt så. Men det är nästan på den nivån, det spelar ingen roll vad man skriver nu längre. Så sen får man mothugg och det kan bli politiska, liksom gå polemik och... Man vill nästan missförstå och man kan inte skriva någonting.
Du såg ju min plånbok där.
Ja, jag vet det. Och vet vad du har fått uppleva den senaste veckan.
Nej, det var inte så farligt.
Nej, det är fan backa Johan för detta. Jag ska sätta upp en banderoll här.
Nej, det var ju nästan mest fascinerande. Jag tappade då min plånbok. Jag skulle cykla till Kamratgården för att lyssna på när Micke Stare skrek sig igenom sin andra träning med IFK Göteborg. Och på vägen dit, när jag cyklade upp dit, så tappade jag min plånbok.
Ja.
Jag hade ett par nya jeans, uppenbarligen med förgrunda bakfickor. Jag kunde ta min tjocka plånbok i
6,7 på Richterskalan när du tappar din plånbok.
Boom!
Det hörs hela
Gud,
Göteborg.
Gud vad de borrar här i Göteborg.
Det var Johans plånbok som
har börjat spränga också.
Bara den har touchat asfalten så skakar hela Göteborg. Den är så stor, din plånbok.
Ja, inte för
riktig
att jag, inte för att det är så hemskt rik, utan jag har många sparade kort och olika förmån.
Flera lyssnare som har velat. Det kanske är sånt specialavsnitt. Vi bara går igenom din plånbok. Vad finns i?
Bra att somna till. den åkte ur då i de här nya jeansen utan att jag märkte det. Mm. För när jag stod på kamratgården och följde träningen där så blev jag då kontaktad av en som hade hittat den i sms, en som heter Lasse. Han var på jobbet och kunde inte ses just då, och så småningom när jag fick, det var ju väldigt tur att han hittade den och också var en ärlig själ som gjorde sitt. Han ringde faktiskt, först kontaktade han min fru för jag hade hennes nummer där som ett barn sådär. Ringde här numret. Ja, men fick i alla fall då med hjälp av henne kontakt med Lasse, och så skulle jag möta upp honom när han hade jobbat färdigt.
Varför har du din frus nummer i din plånbok för?
Jag tror att det ligger där. Jag har väldigt mycket i min plånbok.
Är det den där man öppnar upp där man ibland kan ha, om man har en gammaldags plånbok, du vet, den här lilla plastfickan där man kan se körkort, man slipper ta ut körkortet. Man ska
tror det ligger där tillsammans med visitkortet från Mats Engqvist på SEF.
Ja.
Jag har också ett litet foto på henne där.
Vad gull.
Ja. Ja, i alla fall. Jag fick kontakt med honom genom henne och mötte upp honom när han hade slutat jobba. Och jag ville erbjuda honom hittelön. Han tackade då bestämt nej till detta. Hänvisade till att han var socialist. Mm. Och så sa han istället då, liksom, kan jag göra något annat för dig, sa jag. Och han sa då att, lev livet, sa han. Och om du hittar en plånbok, ge tillbaka den till den som läger. Det var lite roligt sagt. Glad att få tillbaka min plånbok igen. Så jag återgav detta på Twitter då. Jag tänkte som mest att det var lite lustigt och lite roligt sagt då. Och jag ska vara ärlig också säga att tanken slog mig att inte nämna det han sagt att han var socialist. För jag misstänkte då att det kanske är ett triggerord. Vilket det också blev då. Ja. För dels blev den här tweeten alldeles för stor. Förstår inte varför så många likar den. För så speciellt var det ju inte. Men det var väl hur han uttryckte sig det där med. Det finns ju någonting i det där visdom. Så att nästan man skulle kunna leva efter det. Lev livet, och om du hittar någon annans plånbok, ge tillbaka den. Mm. Det är snyggt på något sätt.
Ja.
Men det var väl med socialist då, som också gjorde att det letades in väldigt många liksom jobbiga politikertroll. Eller liksom, ja. Dels var det en del som trodde att jag hittat på allting. Jag har ju själv visat det i min sms-konversation med Lasse. Mm. Och ja, att vi är enats om nu då att han vill inte ha hittelön, men däremot ska få en av våra böcker.
Ja, jag är ett kronvittne här. Jag backar dig.
Så är det. Men så blev det också jättemycket med, plötsligt var det massor som skulle liksom, det hade med regeringen att göra, hur usel de är, och fick, ja, det var en massa jobbiga meddelanden och sådär. Men då tänkte jag också på så här att så här, fan, det här vill man inte, fan, jag ångrar att jag skrev det här. Mm. Bara för att liksom så här, man tappar kontrollen över det. Och i ett mästerskap, när folk sitter på, särskilt när det har hänt någonting, när folk går upp, det kanske är när Isak byts ut till exempel, då blir tonläget extra högt. Ännu mer förstås när det händer något så hemskt som med Christian Eriksen.
Mm.
För då tappas ju alla perspektiv. Ja. Någon som gör något lite dåligt blir det värsta någonsin. Någon som gör något lite bra blir världens bästa person.
Ja.
Och nu syftar jag kanske inte på Simon Kjær och hans, för det var ju en hjälteinsats. Så.
Ja.
Men det räcker med att någon gör någonting bra eller sådär, så blir det, allt blir upphöjt i 10 liksom, åt båda håll, och nyanserna försvinner. Och ja, det är fint väder här idag. Kanske någon som skulle invända mot det. Men jag förstår vad du menar.
Mm.
Att så här, om man vill, särskilt om man vill vara lite slagkraftig. Det blir inte värt det.
Liksom. Nej, så
och
det.
Särskilt inte om man vill se andra halvlek.
Precis så.
För det var tyst från dig.
Ja. Så det var.
Men nu har du chansen.
Nu har jag chansen. Du säger allt. Helt filterlöst.
Ja.
Ja. Nej, men om man ska ta bara en väldigt kort match. Så givetvis var jag förvånad över att Sverige blev så tillbakapressade som de blev. Det hade man inte riktigt sett. Och där man liksom, så har inte Sverige heller spelat under Nations League-spelet och det som har lett fram till det här mästerskapet. Framförallt då när Sverige har mött lite bättre nationer, så har de ändå gått rätt mycket framåt, och då på bekostnad att man släppt in lite fler mål och så kanske. Men att det ändå skulle bli sån jäkla tillbakagång till liksom kanske det mest, alltså man kan säga så här, Sverige-Italien avgörande matchen på playoffspelet i Milano hösten 2017. Där var inte så att Sverige bjöd upp till dans precis. Utan där låg man väldigt lågt och försvarade sig och så.
Då har också Sverige med sig för publiken att de bara några dagar innan har gjort en bra match hemma mot Italien.
Exakt.
Och har ju lite det har man ju inte här på samma sätt, precis, som tacksamhet.
Precis. Nej, visst. Men att jag kan inte minnas att jag har sett ett svenskt landslag spela så. Alltså, de fick ju inte ihop 2 passningar första 25 minuterna.
Nej.
Det var superpanik.
Jag tänkte lite på, ibland när någon säger något till en när man är ute i tjänsten och man sitter och pratar och man får något citat, så kan det ibland dröja lite innan man förstår vad de egentligen menade. För jag tänkte när jag såg matchen, när jag var uppe och träffade Peter Wettergren, det var egentligen mest där för att prata om Spanien, men man kom även in på annat. Och då förstod jag lite bättre. Han var, jag skulle nästan säga att han var lite besatt av en match som Sverige hade spelat mot Portugal, jag tror Nations League. De åkte ner och förlorade med 3-0 tror jag mot Portugal. Mm. Men det han var så fascinerad av och återkom till var att Sverige då, vi vinner alltså bollinnehavet borta mot Portugal. Mm. Och hans poäng var att det var ingen som tackade en för det. Mm. Och att kanske inte någon som noterade ens en gång, för de såg bara att Sverige fick stryk 3-0. Och jag tror också hans poäng var att även de här bra lagen nu har inget emot att spela snabbt och kontra. Det behöver inte vara 20 passningar innan avslut. Jag tror att väldigt mycket i hur Sverige gick ut mot matchen mot Spanien fanns att hämta i de Nations League-matcherna. Mm. För jag förstår, så här, varför var han så besatt av den där matchen? Så här, ja, det var antingen, antagligen har de analyserat den väldigt mycket och säger att så, det här ska inte ske igen. Och skruvat det lite väl långt. Och sen, alltså det är själva bevekelsegrunden för den ganska cyniska matchplanen. Om man bara ska förstå varför de väljer att göra så. Och sen tycker jag man kan säga också att det behöver ju inte vara fel. Nej. Att de spelade på det sättet. Men man kan ju samtidigt säga att de gjorde ju inte det prickfritt. Nej. Framförallt gjorde de ju inte prickfritt eftersom de var så himla dåliga de gånger de hade chansen att ha bollen. Att den antingen slarvades bort eller ibland bara skyfflades iväg. Var som att spelarna där var jävligt inriktade på att nu ska vi inte svika den här matchplanen. Vi ska täcka precis rätt ytor, vara på rätt sida bollen, ställa upp för varann och hela tiden. Det var som att det inte fanns plats för mer. För man kan ju säga att ja, men vi kan köpa att det var rätt, men den gjordes inte perfekt. För jag tycker Janne har varit lite stingslig här i efterkommentarerna, direkt efter matchen, men även i någon presskonferens dagen efter och så. Och han har framhållit just att så här, till skillnad från Italien-matchen så hade Sverige 2 kanonlägen. Det hade de, men de skapades ju också inte efter någon matchplan, utan Nej. Det är ju Isak som bara hittar dem. Och vi hade inte någon Isak på planen borta mot Italien. Så. De är ju inte resultatet av en matchplan riktigt så. Och det tycker jag också, för spelarna var inte lika stingsliga. Jag tyckte både Kristoffer Olsson och Albin Ekdal har sagt att de var inte bra med bollen när de fick chansen att spela. Det är egentligen det stora problemet, för då kommer den där matchplanen att se lite bättre ut. Då blir det inte 10% bollinnehav riktigt.
Eller? Nej, jag tycker också en matchplan ska bara bedömas utifrån, hade det inte varit för att Robin Olsson gör en 5+ match. Det krävs ju att han gör världsklassräddningar. Ja. Inte bara en och två, utan han gör fan nästan 3-4 stycken riktigt bra räddningar.
Och lite bättre avslut från Spanien också.
Ja, precis.
Om Morata hade varit.
Men då är det ju så att det är liksom den sista utposten som, visst, han ingår i laget och är en del av matchplanen också givetvis att han ska rädda bollar. Men har han bara en lite sämre dag, så släpper han in 2 av de bollarna. Eller att Morata har en lite bättre dag. Då sätter han 2 av de bollarna. Och det är plötsligt 4-0. Om man vill använda sådana här konstiga.
Ja, precis. För alltså, det känns logik. Som att göra det lite enkelt för sig. Det kan väl alla hålla med om. Att resultatmässigt, hade man köpt det på förhand, åka ner till varma Sevilla och få en poäng. Självklart. Mm. Det är ju ett drömresultat och riktigt bra chans att gå vidare nu. Men man kan väl också samtidigt prata om lite hur det såg ut. Mm. Så. Och man kan ju tycka till och med att det var rätt matchplan att ha, men att den kunde genomförts bättre när de hade chansen att ha boll själva. För det var ju inte bra. Det måste man ju kunna säga. Och det är ju inte heller så här, vad väljer ni? Någon som går och hämtar bra resultat eller någon som förlorar med 3-0 och är naiv? Mm. Det är väl ingen som vill att de ska vara naiva. Nej. Det sitter väl ingen och önskar och tror att de ska åka och spela glad fotboll. Men resultatet är ju också, jag menar, den nicken i första halvlek ganska tidigt, den kan ju lika gärna gå in. Mm. Den kanske går in mot en annan målvakt. Mm. Jan Sommer hade nog släppt in den. Ja. Jag tyckte hans splitstep var svagt mot Italien. Ja. Fick alltid lära mig som tidigare. Slarvar inte, det vet man från tennisen också, hur viktigt splitstepet är. Ja. Det är även för målvakter. Dåligt splitstep på Immobiles avslut.
Splitstepet i tennisen. För den som inte vet alltså, det är när du avancerar fram mot nät. Och precis när du kommer fram och du ska ta emot volley. Eller
första volleyn.
Ja. Första volleyn. Då ska du liksom hoppa fram. Båda fötterna landar och sen så går det ut. Ja, det är dåligt förklarat av mig.
Nej, men jag tror man fattar. Och det ska också målvakter göra för att riktigt bra kunna ha rätt tyngdpunkt när de ska slänga sig helt enkelt. Precis. Vilket till exempel inte Jan Sommer riktigt hade. Men det hade
det hänger ut Sommer.
Ja, det var ju inte ens en riktig tavla.
Ja, men om vi säger så, om vi pratar om.
Nej, men blir det mål där? Och det, ska det, ju, alltså, det är ju en 100% chans. Ja. Sådär. Då faller ju hela det här resonemanget om att sen starkt åka ner och hämta. Och självklart, jag var flera spelare jag var imponerad av. Mm. Och man kan tycka att de kämpade heroiskt, det gjorde de ju. Det kan man också säga att så här, ska det ens behöva, liksom, det är klart de ska göra det.
Ja.
Så liksom, jag tyckte han var väl stingslig efteråt. Så där. Man kan ju vara jättenöjd på poängen och inte behöva skämmas, men ändå tycka att det här var rätt sätt att spela. Men det fanns saker vi kunde, framförallt när vi hade någon chans att etablera eget spel, det gjorde vi för dåligt.
Liksom. Ja. Om man då säger som så, Johan, vi har ju sett de många matcher i detta mästerskapet. Om det är så då att du får hämta in en spelare Och det är inte då kanske Ronaldo eller Mbappé sådär, från något annat lag till svenska landslaget som du känner. Det, där vi kanske behöver
den spelartypen.
Mest, den spelartypen mest. Vem har du plockat in då? Utifrån de matcherna som du sett?
Det är inte Jan Sommer då.
Nej, han får fan inte ens plats på läktaren.
Det är nog någon av de här centrala mittfältarna som har varit väldigt skickliga på att fylla på offensivt samtidigt som man känner att de klarar av att hålla mitten också. Wijnaldum kanske, på självhävdelsebehov om jag sa att Holland är. Det kändes även som att han personligen hade det i en kanske lite mera offensiv roll än vad han haft i sitt klubbland.
Ja, det är ju Holland, Wijnaldum.
Men någon av italienarna också kanske.
Det är ju en helt annan än Liverpool, Wijnaldum.
Ja, men Holland, Wijnaldum hade jag inte sagt nej till.
Nej, precis. Men herregud, Italien också, får man säga. Jag är rädd, jag blandar, säger ofta Lucarelli, men det är Locatelli.
Locatelli som gjorde Locatelli. Två mål.
Ja. Den typen, om man då jämför med vad vi har just nu och vad vi troligtvis kommer att ställa upp med mot Slovakien igen, det lär ju kanske bli då samma centrala mittfält med Olsson och Ekdal. Den typen av spelare som har dess löp, alltså snabbheten i att liksom transportera sig själv från box till box. Tvåvägsspelaren som också kan slå de här fina bollarna ut mot kanske då Berardi eller Insigne. Och sen som fyller på i boxen, lite grann det som Wijnaldum också har. Albin och Olsson. Albin och Olsson. Albin och Kristoffer, om man ska vara konsekvent, fyller inte på mycket.
Ekan och Koffe.
De var inte alls uppe. De var inte uppe i straffområdet en gång. Nej. De var inte nära till straffområdet. Nej. De var knappt över mittlinjen.
Det var en jobbig match för Kristoffer Olsson som ju dessutom fick rätt svår kramp så det ut som. Ja. Som egentligen ska vara den som ska kunna se till att laget kan vila lite med boll med sin fina bollbehandling och speluppfattning. Mm. Var ju inte riktigt där.
Nej.
Och man såg hur viktigt det är för Sverige att kunna ha en sån spelare i form. Mm. Särskilt när man möter sånt motstånd. Men jag tror ju inte, Jan Andersson sa själv när jag intervjuade honom inför EM att han är motsatt, för jag minns att Peter Gerhardsson, förbundskapten för damlandslaget, han har ju lite förklarat krig mot vissa klyschor inom fotbollen, bland annat den ändrar aldrig på ett vinnande lag. Mm. Den tycker han är helt idiotisk, det vet jag att han har pratat om.
Ja, men herregud, nu när damlandslaget har spelat landskamp, han har ju laborerat ganska mycket, sådär, spelat vissa spelare ur position bara för att, ja men det är kul att testa lite nytt han också,
ja, precis.
Tänja på gränserna.
Ja, han är ju orädd, Peter Gerhardsson, så, lite mindre tålmodig, men att Jan Andersson sa rakt ut att jag är grunden för det. Alltså inte, men det är nästan som en princip, inte att jag aldrig kan göra en ändring, men går laget bra ska det mycket till att jag ska ändra. Och om man nu ska ta honom på orden, att han är så nöjd, inte bara med resultatet som vi alla, utan även med insatsen då. Och vi har väl gjort samtal med honom där det här får visa sig att han är så överhuvudtaget. Han, var det inte att han var en vecka i Rom och åt carbonara varje dag? Och han hade pizza opera som han alltid beställde i Norrköping där. Jag kommer inte ihåg vad det var på den, lite bacon. Så, men alltså hittar han något så fortsätter jag med det. Och så, det har ju även avspeglat sig i hans sätt att leda fotbollslag. Mm. Så är han nu så nöjd som han påstår med prestationen också. Så,
det är oförändrad elva.
Jag blir förvånad om det inte är en oförändrad elva. Skulle Kulusevski haft mer träningstimmar efter sitt tillfrisknande bakom sig, så kanske han hade kunnat hugga på en startplats också. För det är en spelartyp som skulle komma väl till pass. Mot
man får gissa att Boots on the Ground-gänget och Flink för all del och alla andra, de har säkert fått reda på startelvan när man lyssnar på det här. Så att, då vet man ju facit. Men om det är så, Johan, då att du misstänker att det blir samma, men om du själv då, än en gång, hade fått vara förbundskapten, hade du gjort någon förändring?
Först, jag tyckte Sebastian Larsson var snäppet bättre än vad jag förväntade mig. Det var inte så att han sprang runt och glänste, men hans arbetsinsats var ju fenomenal, men jag tyckte han var ganska bra över. En av dem som kom undan med lite bättre betyg i min bok, förutom de som var så riktigt vassa som Olsen och Isak och Lindelöf kanske, de tre. Så, och så är ju han trots allt lagkapten nu, så jag hade nog inte riktigt velat peta honom, utan det är ju det där centrala mittfältet som är lite orolig för, att det är liksom lite för svagt och här behövs det mer kreativitet. Så en sån som Viktor Claesson, som jag också är svag för, vill jag ju gärna ha in. Men i så fall så skulle jag ju petat någon av de centrala mittfältarna och satt in Sebastian Larsson där. Men jag vet inte om jag hade vågat göra det heller. Och hade Kulusevski, om han hade sett tillräckligt fräsch ut och hade trott på det, då hade jag kört honom istället för Berg. Jag tror att det är den typen av match. Jag är ju lite rädd för att det blir en match där ingen riktigt vill ha initiativet. Slovakien kommer gärna ta Sverige-rollen här. Ja. Och väldigt tacksamt med sin seger också.
Mm.
Och jag tror att då skulle en sån som Kulusevski komma bättre till pass än Marksberg.
Ja, det är det som jag känner mig lite orolig inför, är ju just det här att Sverige går nu från matchen mot Spanien där det var ultradefensiven och det var liksom hängslen och livremmar och det var fan säkerhetsnålar och grejer, till att nu så måste vi anfalla och vi måste nästan vända på steken 180 grader.
Ja.
Så, det måste vara helt i andra änden. Jag gissar att det är så, men från att de nästan samlades i Båsta för flera veckor sedan och de ligger på träning och de håller på, väldigt mycket i deras huvud har ju varit Spanien-matchen. De har inte tänkt någonting nästan på Slovakien-matchen. Några dagar.
Pralar tänkt.
Ja. Men nu måste de vara på några dagar och utifrån att det var den stekheta matchen i Sevilla, det var varmt som tusan och flyga hem och komma hit och sen så flyga till Sankt Petersburg med allt handskar ska de ha på sig.
Ja.
Och komma dit. De har väldigt lite tid på att ställa om sina skallar och koppar till att nu ska vi vara dominanta i den här matchen. Det är jag rätt orolig för. Plus då att Slovensky kommer med råg i ryggen. Jävla liksom drömöppning för dem poängmässigt och prestationsmässigt säkert också.
Det är fint att få komma med råg i ryggen, så sällan man får göra det som det
var,
privatperson.
Det var länge sedan. Ja. Men jag är ju rätt orolig för det här. Tidiga avspark också, jag gillar inte alls det. 15-0-0.
Nej, jag köper det också. För jag tänkte också på typ 20-25 minuter in, kanske ännu tidigare än så i Spanien-matchen, när man förstår vad det här blir för typ av match. Att ännu lite mer belägrade än vad vi kanske trodde och ännu mindre boll än vad vi kanske trodde. Då tänkte jag, för vi har ju pratat mycket om hur offensiven ska formeras, sen blev det lite mindre snack när Kulusevski blev sjuk, men då tänkte jag att en av de stora vinnarna var Robin Quaison. För det måste vara omöjligt att som forward få någonting konstruktivt uträttat när Sverige spelar på det här sättet. Bara otacksamt och spela nästan. Och tänkte, han kommer kanske få ett inhopp med 25-30 minuter kvar. Skulle han inte göra det bra kommer ingen hänga honom för det. Men han kommer spara en massa energi och det kommer se ut som att de två som spelar inte uträttar någonting, för det är så himla otacksamt. Och därför då går det ju inte nog imponeras av Alexander Isak att han faktiskt med ett obefintligt eget spel hittar de två chanserna. Ja. Att kunna imponera i en sån match. Så att man väger nästan in det för lite. Liksom. För om man ser till hur resten av laget spelar och tröttheten som man måste känna hela tiden. Att kunna gå på plus från en sån match som forward i ett svenskt lag. Jag har önskat så mycket bara liksom att det skulle kunna synas att han fick komma hem ett mål från den matchen. För alla kan ju se att de prestationerna är fenomenala. Både det när det som slutar med stolpskottet och när han spelar fram Marcus Berg. Mm. Tänkte du på det för övrigt? Att jag i alla fall fortfarande, liksom nu när det finns så himla bra teknik och kameror överallt, man har fortfarande inte fått se någon perfekt reprisbild på Marcus Bergs avslut. Hur grov är missen?
Nej.
Är det bara en tap-in? Är det att den studsar upp jättemycket så att man ska vara mycket snällare? Man har bara fått se den i samma vinkel hela tiden. Ja. Aldrig den här riktiga, hur upprörd ska man vara?
Jag håller med. Jag har också tänkt på det. Jag har försökt att se det. För att jag tänkte så här nämligen, vilket också blev lite så. Visst, han ska väl sätta den. Men alla missar chanser.
Ja, men på vilken nivå?
Vi vet inte. Sen måste man också säga en sak, vilket är lite så. Det är, ska inte säga att det är en anfallars försvarstal. Men han är på rätt position. Han hade kunnat vara 2 meter längre bak. Och då hade ju inte Isak, dels hade inte hittat honom. Han är ju på rätt ställe.
Mm.
Han hade kunnat vara 2. Då hade inte han fått hatet. Nej. Fattar du? Om han var 2 meter längre bak.
Fan, så, ja.
Så kan man tänka. Ja. Sen vill jag säga det andra, det som leder till ett stoppskott. Och sett reprisen där.
Ja, att antagligen går inte Isaks skott in.
Nej, det går säkert en meter utanför.
Det gör det nog, ja. Mm. Ja.
Och det är
bättre reprisbild.
Han är ju superstressad när han drar iväg det. Sätter han den lite med kyla så drar han upp den i främre, upp i nättaket. Ja. Då är det mål.
Kritisk.
Ja. Nej, men på riktigt. Ja. Det är två sådana. Och menar, Isaks boll, den är ju fenomenal till Berget. Han hittar den passningen.
Mm.
Men det är ju en stenhård passning som studsar upp lite grann. Vi vet inte hur mycket, för vi har inte sett repris.
Här visst är det konstigt.
Men det är inte ett jättelätt avsnitt. Visst, än en gång, han bör väl sätta den.
Ja.
Men han är på rätt ställe.
Ja, jag vet fortfarande inte hur enkelt avslutet var. Ja. Väntar fortfarande på reprisen. Ja. Kan det bli en sån som den klassiken då i VM 98, att till slut så kommer ända till TV-sportens egna bilder kunde visa. Där drar Junior Baiano Flo i tröjan.
Precis.
Ja. Det hade jag velat se nu. Ja. Så. Nej, poängen där var att det skulle nästan inte gå att imponera konstruktivt som anfallare så som Sverige spelar den här matchen. Mm. Men han lyckas med det. Mm. Och det är fan otroligt imponerande. Har du sett dokumentären om Håkan Juholt?
Den har jag sett.
Tom Åland.
Tom Åland
gjorde den. Mm. Ja. Ett porträtt på Håkan Juholt och hans ambassadörsliv på Island. Och jag såg när den kom att ganska många var ganska förtjusta i porträttet. Jag är ju ett fan i grunden av Tom Åland. Han har gjort himla mycket bra. Så jag var ganska nyfiken då på att själv se den här dokumentären om Håkan Juholt. Sen jag hade sett den så var jag inte lika imponerad och jag fick en del tankar som sen såklart han som är mer briljant än vad jag är, Ola Söderholm, sen satte lite ord på i sin podd Stormens utveckling. För grejen här då när man följer Håkan Juholt är då att han är ganska lätt att gilla. Mm. Han kan vara rolig och han är kvick i tanken och med ordet och man ser också att han är en person som inte är rädd så att säga för att smutsa ner sig. Om det ska vara bjudning så står han själv och hackar lök.
Ja, nästan halva dokumentären är ju när han står i köket och förbereder lite snitta inför någon
stryker
bjudning.
Någon du. Ja, ja. Nej, men han, så här, han har ju en personlighet som man, så här, man kanske känner att så här, han känns mänsklig, den här politikern som då hade en så stormig tid som partiordförande för Socialdemokraterna. Men sen blir det lite problematiskt för mig när han när det ändå ska pratas lite om varför det gick som det gick under den här tiden med, som sosseledare. Och då började jag, när han mer och mer går på om det, Juholt. Och hans narrativ är ju då att han aldrig fick en ärlig chans. Rätt mycket då enligt Juholt för att han var lantis.
Ja.
Bland eliten i Stockholm.
Han pratar med Åsa-Nisse-figuren.
Ja, precis. Han kommer in från Oskarshamn och han pratar konstigt, säger han. Han haltar lite när han går och han passar inte in i den här kindpussande klägget som han kallar det för i Stockholm. Mm. Det som folk ger varandra jobb och ryggdunkar och så. Han fick, det går inte, så är omöjligt för mig att komma dit och bli
dömd
accepterad.
På förhand.
Ja, dömd på förhand. Sen visar då Ola Söderholm rätt mycket sin podd att han har skapat det här rätt mycket själv. Det är ingen som har kallat honom för Åsa-Nisse. Det enda som har gjort det var faktiskt han själv en gång. Mm. Det är lite skämtsamt, så här kommer jag, Åsa-Nisse. Så. Men att Tom Åland pressar liksom aldrig honom på det, utan det får bli hans bild av att han kom dit som lantis, fick aldrig en riktig ärlig chans. Och när det blir sakpolitiskt vad han faktiskt gjorde fel, så är det ganska lätt för Juholt också att inte riktigt gå in där på djupet vad som faktiskt gick fel och vad som var klandervärt. Ja. För man kan ju tycka saker samtidigt, att han var liksom lätt att tycka om och kunde prata ideologiskt, men samtidigt var för slängig och slarvig och snackade om saker som han inte kunde leva upp till.
Ja. Jag tänkte på en sak, han tar upp det själv, att han var en haltande person. Där kommer han och haltar, den här gubben från Oskarshamn. Det så tänkte jag på det i dokumentären när han går. Han haltar ju i princip, det är marginellt. Och sen att han skulle fått skit för att han haltar marginellt, det vet vi om, det får han inte.
Nej.
Det är också sådär, det är i hans eget huvud så lever han i den här världen.
Ja, men som att det vore något också, jag menar Göran Persson från Vingåker, han haltade ju med sin usla höft, som verkligen var en lantis också. Det blir ganska enkelt att säga så, men jag tänkte, vet du vem jag tänkte på när jag såg Juholt, och därför jag tar upp det i en fotbollspodd här. Jag tänkte på Erik Hamrén.
Mm, mm.
För väldigt...
Bara för att han varit på Island.
Ja, det är
så
ju,
enkelt.
Den är ju enkel då att båda efter en jobbig tid som svensk chef, båda stack till Island sen. Mm. Visst, men det var bara mer än i den här jämförelsen en lycklig slump då. Nej, men för jag hade precis läst då en lite längre intervju med Hamrén som Anna Friberg hade gjort i Expressen. Och alltid värt att läsa hennes intervjuer. Jag vet att de också är väldigt lästa ofta. Och det kan handla om vilken sport som helst. Men man kommer rätt ofta. Det känns som folk får förtroende för henne och pratar på. Och det verkar Hamrén också ha fått. För jag tror jag nämnde det i något avsnitt sen att han pratade på i pojkrummet. Och hur det var när han smet ut genom fönstret där för att träffa någon tjej. Och pratade om sin pappa som har gått bort och så. Så han var ju också så att säga lite liksom lätt att gilla på ett mänskligt plan. Mm. Men det som påminner så mycket med Juholt är att han också skapar sin egen sanning om hur det var under hans tid som chef då. Om man tar det sakpolitiska med Juholt så han går aldrig riktigt in och säger i detalj där, utan det är på ytan. Och han verkar egentligen inte ha gjort några fel. Inte några direkta fel i alla fall. Säger aldrig liksom att där var jag för dålig, får jag ta på mig. Och så är det väldigt mycket med Hamrén med. När han ska blicka tillbaka och få frågor om det, då känner man redan att han dels tycker det är lite jobbigt. Men också när han gör det så är det väldigt mycket på ytan. Och det enda han egentligen ångrar, ångrar du något för den frågan? Ja, men det gör han. Och vad ångrar då Hamrén? Men han ångrar att han kanske trampade vissa i media på tårna. och fick dem emot sig då. Medan vi från vårt håll upplever kanske mycket tvärtom, att den som hade ömma tår var Erik Hamrén.
Mm.
Och som var väldigt känslig och lite väl upptagen med, för det får man ju ge Jan Andersson, även om han är lite stingslig nu, att han verkar faktiskt inte så upptagen om vad som skrivs.
Nej.
Och nu kan man säga att det har skrivits bättre saker om honom. Sådär. Mm. Men Hamrén var ju känslan att han blev ledsen, tog åt sig och att det faktiskt påverkade honom väldigt mycket. Men det får bli hans bild då, att jag var lite för frän mot medierna, så de blev emot mig. Och det går inte in något på det sakpolitiska, skulle ju då vara själva fotbollen här då.
Mm.
Varför det inte gick bättre. Man måste ju kunna prata om att Zlatan var en fantastisk fotbollsspelare som självklart skulle spela, men varför man inte fick ut mer då av hela laget samtidigt. Men det vill inte han göra. Det är två gamla ledare som lite har skapat sin egen sanning, och man känner lite att vi som journalister verkar, för det är lite som att Tom Ahlan tycker jag har gjort bättre porträtt. Jag tycker det här blir endimensionellt av Juholt.
Mm.
Det är som att han lite kollektivt åker upp dit för att be om ursäkt. För att vara vi lite hårda mot dig. Och det blir lite ibland samma med, nu syftar jag kanske inte just på den här intervjun med Hamrén, men när man pratar med honom idag. För alla kan ju känna med en person som pratar om hur det är att många tycker illa om en. Mm. Och kanske till och med befinner sig i ett drev. Om någon beskriver hur det är att vara i ett drev, att man är belägrad i ett hus och det låter ju inte härligt för någon.
Nej.
Då får man ju sympatier. Liksom när Mona Sahlin pratar om det. Och då kan man också samtidigt bli skicklig att Sahlin nästan får det till att det här handlade bara om en chokladbit.
Mm.
Så, för att man känner, det verkar ju jättejobbigt. Så här, jag vågar inte gå ut med mina barn när folk var efter mig. Fy fan vilka gamar liksom. Mm. Så. Men det är inte så intressant att prata om vad som faktiskt hade begåtts för fel då. Eller varför de här frågorna ställdes. Utan då blir bara det här mänskliga att så här, gud vad jobbigt, hur påverkades du av det? Och då blir det också väldigt lätt att förmedla den här bilden. Det hade passat bättre om, för liksom Juholt är sosse. Hamrén fick ju efter Lagerbäck nästan stå för någon sån där, kanske så här liberal hållning. Och lite mer, i början skulle det vara lite världsvant sådär med hur han klädde sig och så. Så jämförelsen kanske slutar där.
Och jag tror att i båda fallen med Håkan och Erik, så är det väl så att båda två har i intervjuer efter deras storhetstid pratat ganska mycket om hur mycket deras respektive fruar har betytt för dem. Och jag tänker så att båda har också liksom dragit sig undan offentligheten. Visst, en ambassadör och den andra förbundskapten för Island. Men det är geografiskt så att man drar sig undan från liksom det svenska klägget och mediepacket.
Ja.
Och man lever lite grann i sin egen lilla värld där man hela tiden då blir bekräftad. Man sitter kanske och har en viss bitterhet. Man vill inte påvisa den utåt när man blir intervjuad av Åland eller av Friberg. Men när man inte har en kamera eller en diktafon där, så sitter man och pratar ganska ofta, tror jag, och ältar de här sakerna. Nu spekulerar jag, men det är rätt vänskligt att det är så.
Ja,
att man sitter hemma och pratar.
Och man får stöd.
Precis, och de blir ju bekräftade hela tiden av sina respektive. De säger, ja, det är för jävligt det du fick vara med om där. Och då har man inte så många andra, så har man kanske några barn och man kanske har sina bästa vänner. Verkligen,
det kanske också har begåtts något övertramp som då liksom verkligen blir det man kommer ihåg.
Absolut, så, men man känner igen det också. Det behöver inte vara på den här nivån att man har varit liksom partiledare eller förbundskapten. Utan även i vår tycker när man träffar fotbollsspelare, de har haft en period där man känner att okej, här hade du en period när du var i den klubben. Det hände lite grejer där, det blev lite rubrik om det. Det kanske var lite snack om att du inte var riktigt 100% professionell och sådär. Då har de redan ett försvarstal som de har ältat in i sig. De har det i sitt huvud. Att det var så. Och då spelar det ingen roll vad man säger. För då har alla andra fel. De fattar inte situationen och så. Så jag tror att det är de här fallen också.
Mm.
Det blir nog liksom omöjligt för dem att se sin egen situation utifrån.
Och det är kanske inte så konstigt på ett sätt. Men om man ska åka och porträttera och sådär. Och om man nu verkligen ska prata om vad som har hänt. Så då känner man att det skaver lite. För att det blir liksom lite enkelt. Sådär.
Mm. Mm.
Ja, om vi ändå ska prata lite kort här innan vi avslutar om vad vi sett på tv. För det här är ju lite nytt för mig. Utan att framställa mig själv som den största mästerskapsräven, så har jag inte varit på plats hemma och följt via tvn så ofta ett fotbollsmästerskap. Vi var i Ryssland 2018, jag var i Frankrike 2016 och jag var visserligen hemma när det var Brasilien-VM, men under första gruppspelsomgången så föddes mitt första barn, så sen blev det något av en dimma. Och före det var på ganska många mästerskap. Så det här är det första, nästan så här som yrkesarbetande eller i vuxen ålder, som jag verkligen följer det helt genom tvn. Det har verkligen gått upp för mig två saker då. Att det folk framförallt bryr sig om, så vidare inte händer någon extrem nyhetshändelse, är hur går det för Sverige? Och Hur spelar de? Hur borde de spela? Det kan det vara höga tongångar om. Och det andra är, vilka är bra eller dåliga av de som sitter i tv-studios eller som kommenterar matcherna? Mm. Och jag kan nästan bli lite nedslagen när jag liksom tänker tillbaks på mig själv som utsänd kanske för Expressen. Om man satt och jobbade och skrev på något dokument. Sådär. Säg att om jag var ute nu så kanske jag skulle fila på. För min roll var kanske ofta att skriva om sånt som inte var om Sverige utan fotbollsberättelser.
Ja, du drar ut till... Till kåkstaden för att gå i
Chabalalas
fotspår.
Det gör jag. Men säg att nu, då kanske jag inför nästa Österrike-match, så kanske jag skulle skriva ett dokument om Arnautovic kanske. Mm. Österrikes bad boy. Mm. Får man ju säga.
Ja, det får man säga.
Att han är. Ja. Kanske till och med hade ställt honom i samma text skrivit om det här kanske Erik Niva kommer göra sen. Men att skriva om David Alaba i samma text. Mm. Mm. Som är verkligen då helgonet och skurken i samma elva. Så. Men jag förstår nu i efterhand hur få som brydde sig om de här texterna. För det enda folk satt och tänkte på hemma var att de störde sig på någon som pratade konstigt på tv. Ja. Eller som var anmärkningsvärt bra som expert. Eller som inte borde få vara expert. Jävla vilken genomslagskraft det har. Mm. Det har vi alla fattat före jag. Men det är lite först nu, för nu är jag ju så själv. Ja. Sitter för det blir ens kompisar då i studion. Mm. Men det har inte riktigt gått upp för mig innan. Att det är den stora grejen. Ja. Hur sköter sig folk som ska förmedla det vi ser? Ja.
Och hur tycker du att de sköter sig?
Bra överlag. Nu är det så många att hålla reda på. Ja. Det är ganska fullt i de där studioserna. Ja. Och jag har kanske sett lite mer på SVT. Men ingen har varit usel. De som jag tycker har varit bäst. Jag tycker Therese Strömberg har varit väldigt bra på SVT. Som jag bara är bekant med som skribent innan. Och sen Toivonen har lyckats vara bra utan att han egentligen har sagt så mycket. Mm. För man gillar att han sitter och man ser, det pågår nästan som en tennismatch i hans huvud när han ska säga något om Sverige. Och kanske något, till och med när Sverige spelar dåligt. Att jag måste säga som det, samtidigt att jag har mina kompisar där. Mm. Så här, vilket ska jag vara. På något sätt har han funkat ganska bra också. Jonas Eriksson och Pops jättebra. Nannskog känns som man kommer lite längre ut på kanten för varje sändning. På något sätt. Så. Och TV4 så tycker jag att Kim Källström har varit bra. Jag tycker att de som har imponerat minst, Nannskog, Durmaz och Lotta Schelin. Durmaz,
ja, det är någonting med dynamiken, skulle jag säga, i TV4 Simors sändningar i studion där. Det lyfter inte riktigt. De hade nog behövt...
Just där hade kanske Nannskog behövts mer.
Ja, för den är ju mer tillbakalitad. Ja. Lite mer avslappnad känsla. Så. Ja. Och SVT är lite mer framåtlitad och lite mer sådär... Ja, men Jonas Eriksson symboliserar liksom, här är vi påslagna, nu jävlar. Och så Nannskogs energi på det. Så. Ja. Sen säger ju kanske inte Nannskog då saker som gör att man trillar av sin fåtölj.
Nej, men ibland kanske han behövs där också när folk sitter och ska förstå Sveriges insats mot Spanien och att vi måste förstå varför de spelar som de gör. Mm. Då kommer han in och säger att han tycker att det är uselt. Mm. På ett sätt så har han ju en roll där också, när, i och med att han aldrig är feg eller rädd. Liksom, så. Så ungefär så. Men man sitter ju verkligen och blir en av dem som följer de där, som ska förmedla det vi ser hela tiden.
Ja. Men i detta, och menar, detta är ju så länge sedan detta hände och så, men det jag ändå vill bara säga som gör att jag känner att när jag sitter och tittar nu på TV4 och Simon är just deras hantering av det här med Christian Eriksen. Hur man resonerar där, det har ju liksom inte riktigt blivit tydligt. Så, varför de släckte ner allting i typ 45 minuter. Det, för mig var det ju helt... Det var chockerande faktiskt för mig. Att här är man sändande bolag. Det sitter liksom flera miljoner. Och bara vill liksom veta vad som händer. Man ska givetvis inte sitta och spekulera. Jag har sett det att många har liksom sagt det. Fan, det är väl bättre att de släcker ner än att de sitter och spekulerar. De vet inte vad som händer. Men medan Radiosporten hanterar det jättebra. De uppdaterar ju hela tiden vad som händer.
Ja, förlåt. Jag tänker alltid när du säger sådär på direkt efter 9/11 och Heimerson. Du kommer ihåg det, va?
Ja,
de drog ihop en väldigt så här... Det hette väldigt viktig debatt med han Lennart Persson på den tiden.
Ja,
och den kvällen så kör de en specialdebatt. Och då sitter Carl Bildt där och gillar inte när det spekuleras.
Ja.
Och får de mottag från Staffan Heimerson och menar att så här, det var så perfekt nu när vi inte vet. Det är ju nu vi kan spekulera.
Ja, just det. Det är en klassiker. Ja, den är bra.
Ja, jag har rätt i det på ett sätt, ja, på men samtidigt sätt. Fel.
Ja, det får man ändå säga. Ja. Jag menar, det måste ändå vara det journalistiska uppdraget man har när det händer en sån här otrolig
nyhetsändelse.
Att man faktiskt gör vad man kan för att liksom leda sina tittare i det här fallet igenom detta, vad som händer. Och än en gång, Radiosporten lyckas, de uppdaterar, okej, nu kommunicerar Danska fotbollsförbundet det här, han var vid liv, liksom han, så, de sakerna, det kan man göra. Sen kan det vara så att de är alla i chock, men är alla i chock, vad har man då för typ av liksom, ja men det, en största ansvar är ju helt enkelt att man i det läget faktiskt försöker hantera situationen. Och hantera situationen gör man inte när man släcker ner allting.
Nej, de kanske ville gärna hantera situationen, men någon annan tar beslutet.
Ja, och det gör ju att jag har lite den känslan nu att ja, men det finns en viss... Hade varit SVT som hade sagt, de hade inte släckt ner. Det hade de inte gjort. TV4 och Simon gör det här i det här läget. Och det tycker jag är... Ja, man kommer ju komma ihåg detta i många år framöver. Mm. När man liksom funderar på, vad hände där egentligen? Fan, de bara släckte ner, de bara försvann. Mm. Inte ett ord om någonting. Och sen kommer de tillbaka när 10 minuter kvar till uppstarten av matchen.
Mm.
Det var ju speciellt.
Ja, det var det.
Ja.
Det här avsnittet, specialavsnittet, det andra denna vecka, det har vi gjort i samarbete med Volkswagen och det är passande eftersom de också sponsrar den här sommarens stora fotbollsfest EM. Och en förmån för dig och mig, Anders, att få sitta här och prata om fotboll, det vi gillar allra mest. Något annat som är förmånligt, det är Volkswagens nya generation elbilar. ID3 och ID4 är rymliga, kommer långt mellan laddningarna och elkostnaden per mil är låg. Och om du har den som tjänstebil kan du också glädja dig åt ett förmånligt förmånsvärde. Dessutom är de elektrifierande att köra. Testa gärna känslan. Det är bara att boka in en provkörning hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
Vi har också gjort detta avsnittet i samarbete med Bazaar förlag. Och Bazaar hälsar att ska du bara läsa en bok inför och under Sveriges äventyr EM så ska man läsa Olof Lunds Landslaget enligt Lund. Här får man då en ingående beskrivning av hur det funkat in i landslagets allt mer slutna bubbla de senaste 20 åren. Man får veta hur det är att skugga landslaget, hur Zlatan agerade i omklädningsrummet, vem som hängt ihop med vem, vem som egentligen bestämmer, tystnadskulturen, skillnaden mellan Lars Tommy, Hamrén och Jan Andersson och mycket, mycket mer. När Olof Lunds bok kom ut i höstas så slog den ner som en bomb hos fotbollsförbundet och följdes av dementier och tal om att det som sker i omklädningsrummet ska stanna där, men ingen bemötte uppgifterna i detalj. Nu kommer då boken i storpocket med ett rykande färskt kapitel inför då EM 2021. Så vill man veta mer om landslaget och vad Svenska fotbollsförbundet blev så irriterade över så går man in på bokus.se/offside och där kan man då hitta signerade ex av landslaget enligt Lund.
Nu laddar vi för Sverige-Slovakien. Jag har på min mycket åldrade näthinna matchen från 2000 mellan Sverige och Slovakien. Den som i efterhand sagt att det räddade Lars Tommys jobb. Mm. Sverige är fruktansvärt utskällda efter ett svagt EM. Och sen en svag inledning på VM-kvalet och lite utspelade nere i Slovakien. Och vem räddade Sverige? Kommer du ihåg?
Ja, det vet jag.
Magnus Hedman.
Magnus Hedman.
Ja, som för efterhand minns att Lars-Åke Lagrell sa det. Att där var det, det stormade ju ordentligt då. Och till och med läkarna gick ut till Valentino Forsblad och skrev en debattartikel i DN om att det här som de upplevde, haten och orättvisa kritiken mot Lars Tommy måste upphöra, ganska speciellt att två landslagsläkarna gick ut och tyckte att nu får det vara nog. Uh-huh. Robert Pälskog tyckte att nu kan Lars Tommy dra sig tillbaka och baka kakor hela dagarna. Det är ungefär vad de klarar av, skrev han. Och så gjorde Hedman en stor match, Sverige klarade 0-0 och så småningom vände lyckan och så blev det ganska många år med dem. Mm. Vi får se, hoppas Sverige inte blir lika utspelade den här gången och att Robin Olsson inte behöver göra lika mycket räddningar. Ni hör oss igen i Offsides podcast onsdagar framöver så som det brukar vara. Det var lite speciellt den här veckan eftersom Sverige spelar 2 matcher.
Vill man bränna av lite mer uppladdning inför matchen så är det bara att ratta in på offside.org där det finns då Spelarbussen. Nytt ryckande avsnitt varje fredag.
Ja, visst.
Man behöver ju då vara prenumerant men det kostar ju bara 39 spänn i månaden och då får man ju tidning, man får hela webben, man får den här podden Spelarbussen på köpet.
Ja, gör det. Och så hoppas vi på en bra match och så ses vi här igen på onsdag, hoppas vi. Ha det bra!
Hej då!